I förra poddavsnittet så berättade jag lite min egen bakgrund och vad som gjorde att den katolska kyrkan som inte fanns på min karta alls ändå steg för steg började bli lite mer närvarande. Jag tror att det är så i alla människors liv. Alla kristna människor, men det gäller alla människor tror jag. Att vi är andligt hungriga, vi är nyfikna och att sanningen är väldigt betydelsefull för oss. På något sätt, Gud är kärlek och Gud är sanning. Och om vi inte älskar och om vi inte uppskattar sanningen, då hamnar vi på kant med livet på något sätt. Vi hamnar fel. Ingen av oss lever fullt ut i kärlek. Ingen av oss lever fullt ut i sanningen. Så är det ju. Men det finns en grogrund för både kärlek och sanning. Och skönhet också, bäst att tillägga. I våra egna liv, i alla människors liv. Vi dras till det som är vackert. Vi dras till det som är sant. Och vi dras till det som är kärleksfullt. Därför att vi är skapade på det sättet. Så när man möter Jesus Kristus, då börjar ju detta blomstra i en människas liv. I ditt och mitt liv. Och det finns där, men bara för att jag är kristen, bara för att jag har bekänt Jesus som min herre, så slutar ju inte detta, utan det fortsätter. Vägen går vidare och landskapet blir tydligare. Jag ser mer. Herren uppenbarar mer för mig. Och det är väldigt viktigt tror jag att ha en... Vi är ju i förbund med Gud. Han är ju den kärleksfulla förbundsguden som av nåd slutit förbund med oss i Kristus Jesus genom hans död på korset, genom hans blod. Och detta förbund är en överlåtelse från Guds sida till oss, men också en överlåtelse från vår sida till honom. Och vår överlåtelse till honom, det är ju att vi vill lära känna honom mer, att vi vill veta mer. Inte bara veta rent intellektuellt, men vi vill erfarenhetsmässigt komma djupare i Gud. Jag tror alla människor har detta. Och jag tror att det är någonting som Gud har lagt i oss. Och det gör ju att vi då är öppna för förändring. Och att förändring innebär inte en kompromiss. Förändring innebär inte att man ändrar på precis allting. Det innebär att man fördjupas, att man blir mer erfaren, att man slipas också. Naturligtvis också att man vänder om ifrån saker som är fel och som därför inte fungerar eller skapar oro eller skapar konflikt. Men den dagliga omvändelsen innebär att jag ständigt söker mig tillbaka. Ständigt söker mig tillbaka till Herren. Vem han är. David är ett väldigt fint exempel i Gamla testamentet. Vem är Gud? Jag söker honom, jag törstar efter, jag längtar efter honom. Jag tror det är förutsättningen för allt kristet arbete. Om arbetet i sig själv blir min identitet så skapar det bieffekter som inte är bra. Det skapar en slags expansionslusta, det skapar en slags revirtänkande, det skapar en slags elitism. Alla de här sakerna som tillhör vårt kött och som ingen av oss undgår. Och som är en del av det vanliga livet som vi måste tampas med. Och där korset är enda lösningen. Detta att vi får försaka oss själva. Att vi får dö från vissa också uppfattningar och inställningar och attityder. Jag nämnde i slutet av förra podden att... början till vår förändring började med att jag började se lite problem i vårt arbete. Både hemma och ute på missionsfälten. En del som har läst om hur jag har beskrivit här i vår bok har jag förstått missförstått vad vi har skrivit. Som om vi skulle vända oss emot allt vårt forna missionsarbete. Så är det faktiskt inte alls. Däremot så vänder jag mig mot en skönmålning eller kanske en uppförstoring av siffror eller att man förnekar problem när de uppstår. Problem behöver inte vara problem. Om problem blir problem så innebär det ibland att de kastar en skugga på mig och det vill jag inte och då förnekar jag att de finns. Så det är klart att så kan man ju inte arbeta, så kan man inte leva. Och där måste man leva i sanningen. Och sanningen är oerhört frigörande. Detta att jag inte behöver vara perfekt, att jag inte behöver vara fullkomlig. Jag är i Kristus och hans sanning penetrerar mig, jag öppnar mig för den. Och han förändrar både mig och omständigheterna. Inte minst när jag går igenom den dagliga omvändelsen jag ser. Och det här tror jag är kanske någonting som är väldigt viktigt att återkomma till igen och igen. Vi måste se våra synder. Vi måste se våra tillkortakommanden. Sen behöver man inte att basunera ut dem på varenda gata. Men Gud hjälper oss att både se våra brister, våra synder. Vi är syndare. Vi fortsätter att vara syndare även som kristna människor. Men synderna behöver inte ha makt över oss. En stor skillnad. Men rent teologiskt vill jag inte gå in i detta nu. Utan bara nämna detta att se, här var jag bristfällig, här missar jag, här förstod jag inte. Är inte pinsamt, penibelt. Det är en befrielse som löser mig in i en djupare förståelse av allt det underbara som Gud har för oss genom sin kärlek. En sak som var problematisk för mig, det var den oberoende pentekostala synen på både pastorer och deras uppgift och den kongregationalistiska synen på den lokala församlingen. Det här innebär ju att den lokala församlingen med dess pastor är den slutgiltiga auktoriteten i tros, lära och moralfrågor. Och visst, vi arbetade med att undervisa pastorer och samla ihop församlingar i nätverksgemenskaper. Och ändå kvarstod problemet med hur skulle man egentligen komma till rätta med pastorer, ledare som undervisade fel, klart uppenbart obibliskt. Eller hade en felaktig ledarskapsstil, attitydmässigt eller på andra sätt. Eller levde rakt ut omoraliskt. Med andra ord, de klassiska problemen med både villoläror, maktmissbruk, pengar och omoral. När sådant dyker upp, vem har då det yttersta ansvaret att ta itu och reda ut detta? Detta leder till frågan om det finns en yttre, objektiv och autentisk auktoritet i Kristi kyrka. Som protestanter var vi ju vana att nästan mekaniskt ständigt hänvisa till Bibeln som den enda källan. Eftersom vi trodde på sola scriptura. Och här får jag väl lägga till då att ha blivit katolik har för mig inte inneburit att tro mindre på Bibeln. Tvärtom mer på Bibeln. Och jag är nästan chockad när jag läser äldre skrifter, kyrkofäder, medeltida katolsk litteratur. Där det haglar av bibelcitat. De kunde Bibeln. De levde i Bibeln. Och det var också en schablon jag fick göra mig av med. Att det är nämligen detta föraktet emot det förflutna. Men i alla fall, i vår andliga kultur, den som jag levde i och som finns i stort över hela världen idag. Så fanns det ju också en del som helt avvisade all annan auktoritet än sig själva. Det vill säga, det var deras egen förståelse av Bibeln. Och det var vad de menade att anden hade sagt till dem personligen som gällde, som var sista auktoritet. Det här blev problematiskt för mig. Jag tror, som alla kristna, att vi har ett samvete. Och jag tror att man måste följa sitt samvete. Men jag tror inte att alla våra samveten är ständigt informerade om allting. Samvetet är inte en fullt utbyggd fullkomlig funktion i en människas liv. Och samvete kan bli förmörkat, det kan bli förhärdat, det kan faktiskt också bli fördärvat. Brännmärkt, säger till och med aposteln Paulus. Så att bara hänvisa till ett inre vittnesbörd, vad Gud har sagt till mig eller vad jag tror att anden har sagt, och till mitt eget samvete, det isolerar mig som person. Och det jag börjar förstå mer och mer, det var ju att det måste finnas, nej, naturligtvis trodde jag detta redan, men hade kanske inte reflekterat igenom det. Och så tror jag det är för många pastorer och fina andliga ledare av olika slag som jag känner och kommit i kontakt med under åren. De har en väldigt intuitiv förmåga att uppfatta, uppskatta grundläggande sanningar, sanningar som funnits i kyrkan i 2000 år. Men kanske inte har tagit sig tid att egentligen tänka igenom vad innebär de här egentligen. Och för mig, när jag nu så att säga kom i kontakt med de här olika typerna av problem som jag väldigt hastigt nämnde förut. Det kan gälla villolära och maktmissbruk av olika slag, eller pengar, eller hur man hanterar pengar. Omoral, lögner kanske, ja det finns olika saker. Vad är rätt och vad är fel? Det är en sak. Det andra är, vem har ansvaret att reda ut det här? När man sitter i en grupp av förkunnare kanske, och det dyker upp mycket besynliga tolkningar av olika bibelord. Vad är rätt och vad är fel? Och jag tror här så fanns ett annat problem också. Det var att man som protestant måste så att säga veta allt, kunna allt, göra allt. Alla gåvor ska vara i funktion och så vidare. Jag tycker faktiskt det är väldigt befriande och avslappnande med den katolska synen, där det mycket mer tydligt kommer fram att alla har inte samma uppgifter, alla har inte samma gåvor. Kroppen betjänar varandra, vilket gör att vi måste lyssna på varandra. Och att detta måste också göras på något sätt konkret och officiellt, så att alla ska inte vara lärare. Alla ska alltså inte undervisa, men då finns det de som definitivt ska undervisa, och de som ska undervisa har blivit insatta i det ämbetet. De har blivit givna speciella gåvor, inte för att de ska trycka ner andra, utan för att de ska betjäna, så vi kan betjäna varandra. Så jag med min okunskap kan då hämta hjälp och styrka, inte minst från läroämbetet. Det här är en enorm dynamik och en fantastisk funktion som finns i kyrkan. Och då kan vi också så här få klarhet i saker. Det blir inte en tävling mellan olika predikanter som ska visa sig antingen kunna Bibeln bäst, ha varit med om mest andliga upplevelser eller sett mest andliga resultat eller har de största siffrorna. Det är inte där sanningen ligger. Allt det där kan i och för sig vara bra om det är rätt och fungerar, och om grunden i detta är Kristus. Men själva tanken är ju detta, att sanningen i sig är planterad. Att det finns en yttre auktoritet som vi alla måste lyssna i. Det finns, när vi inte kan komma överens om hur vi ska se på de här bibelorden. Och då är det viktigt att säga, då talar vi inte om det rent, ska vi säga, privata. Man läser ju Bibeln på olika sätt, och det tror jag är viktigt att säga. Man läser Bibeln inte enbart dogmatiskt. Man läser den också uppbyggligt, man läser den också erfarenhetsmässigt. Så att jag i mitt privata andagsliv kan ju få uppleva väldigt mycket bara läsa Psaltaren, och så tycker det är fantastiskt. Och upplever liksom att en vers i Psaltaren verkligen talar till mig. Det är verkligen Gud som genom sitt ord säger någonting uppmuntrande till mig. Han tröstar mig. Just det som aposteln Paulus säger i Romarbrevet 14 kapitel, att allt vad som fordom har blivit skrivet, det är skrivet oss till uppbyggelse. Det som har blivit skrivet förut, det är skrivet för att vi ska byggas upp. Det kan bli uppbyggt av hela Gamla testamentet och naturligtvis nya. Men så har vi då dogmer, läror. Det är en annan sak. Jag ska inte sitta och konstruera och ändra och förändra dem, utan jag ska ta emot dem. Det är det som är traderande, det som är tradition. Jag ska bära detta, fördjupas i detta, förstå detta, och då behöver jag hjälp. Jag behöver läsa Bibeln tillsammans med kyrkan. Jag behöver acceptera att det finns ett magisterium, alltså magistrar, lärare som är begåvade just på detta, att förklara uppenbarelsen för mig så att jag kan fördjupas i den. Detta är en tillgång, detta är inte ett hot. Så här blev det nu en teologisk omvärdering för mig genom den brottningskampen med olika problem, inte minst på missionsfälten. Hur ska kyrkan struktureras, eller hur är den strukturerad snarare? Finns det någonting som har funnits med från början? Hur insätts ledare? Hur ska man korrigera? Vad går gränserna för auktoritet? Vem har rätt att säga Och vem har rätt att göra vad då? Finns det tolkningsföreträde? Finns det rätt att sätta gränser för hur man ser på vad som är sant och vad som är falskt? Och i detta då så började jag se att det jag egentligen behöver se på mer och förstå mer, det är inte bara uppenbarelsen, det är inte bara enskilda dogmer och läror, det är inte bara enskilda erfarenheter som apostlarna har, utan det är kyrkan som sådan. Och då kom det till mig, och det här nu talar man början av 2000-talet, en uppmaning som jag kände djupt i mitt hjärta, och det är detta: lär känna kyrkans väsen. Alltså vad kyrkan, som man brukar säga, ontologiskt är, alltså det hon är i sig, i sitt väsen, inte bara vad hon aktivistiskt gör. Och det ledde mig till att börja läsa lite mer katolsk litteratur, därför att jag hade en längtan efter att komma djupare och hitta mer av trons rötter. Och trons rötter, då går vi tillbaka i tiden, och går vi tillbaka i tiden så kan vi här i väst, och inte och över hela världen, men framförallt här vi i västerlandet, vi kan ju naturligtvis inte hoppa över den katolska kyrkan 1500 år av kristet liv med så många olika lärare, helgon, människor med fantastiska erfarenheter av Gud, som jag måste inse då och måste säga var borta från mig, därför att det fanns en osynlig mur här. Jag gick inte gärna åt det hållet. Jag letade kanske lite 1800-talet, jag letade samtiden. Men att gå längre tillbaks, det var inte, det fanns liksom inte riktigt där. Nu börjar jag känna mig utmanad att söka hur gjorde man för, hur gjorde man i den första tiden, och hur gjorde man genom tiden. Och då mötte jag på en annan sak, nämligen om jag ska börja söka mig tillbaka, då hade jag en slags spärr i mig, nämligen att det som var bakåt var inte lika bra som det som är nu. Och jag tror att detta kan vara baksidan av väckelsekristendom ibland. Inte alltid. Väckelse är viktigt, det är nödvändigt. Den personliga tron som flammar upp är ju helt väsentligt, naturligtvis. Men det finns också baksidan, nämligen att den senaste väckelserörelsen, den senaste rörelsen överhuvudtaget, blir lite den bästa. Det blir någon slags kronologisk snobberi, som jag brukar nämna. C.S. Lewis som myntade den termen. Och det som är bakom då, det ligger liksom lite längre ner. Egentligen var vi ett slags evolutionister. Det var lite darwinistiskt inspirerat, utan att man förstod det. Att det som ligger bakom oss historiskt, det är lite sämre. Det är lite mer primitivt. Det blir bara bättre och bättre, så att säga. Och att göra upp med detta, göra upp med historielösheten, göra upp med den, med synen att efter apostlarnas död så skedde ett förfall som innebar att allt gick mer eller mindre snett, och sen så var det så länge, och så började det, så att säga, behöva upprättas igen från grunden. Det gör ju att man dissar, för att använda det ordet, struntar och hoppar över många, många år av andens verk genom historien. Och jag minns när jag började ha föreläsningar på Livets ord om andens vingslag i historien. Det vill säga utifrån utgångspunkten att samma ande som verkade i apostlagärningarna på pingsten och genom berättelsen i dessa 28 kapitel som är oavslutade, just med tanke på att de fortsätter genom kyrkohistorien. Samma ande har verkat genom hela historien. Det är inte ett stort brott, det tar inte slut när den sista aposteln dör, och sen så, eller det förstörs inte genom Konstantin. Därför att det Gud bygger kan aldrig förstöras, oavsett vilka faror som pågår i den historiska kontexten. Kyrkan finns där ändå hela tiden, även när hon går igenom förfallsperioder eller förföljelseperioder, eller när det är fara för hennes existens. Så det gör att man kan verkligen söka sig tillbaka, och då börjar man se vad Gud har gjort genom historien. Hur har Gud löst de här problemen genom sin ande förut i historien? Har han lagt någonting i kyrkan som finns strukturellt och följer med hela tiden? Och John Henry Newman, nyligen helgonförklarad, sa att han som studerar historia, han upphör att bli en protestant i den bemärkelsen att man börjar söka sig inte bara till sin egen samfundshistoria under 100 år, 200 år eller kanske 500 år, utan man öppnar sig i en slags katolicitet för hela kyrkans historia, för hela kyrkans erfarenhet, för hela kyrkans gemenskap, för de heligas gemenskap genom tiderna. Gemenskapen med de heliga i himlen och på jorden. Gemenskapen med den helige ande och hur han har verkat också för att lösa de här problemen. Och det han har lagt i kyrkan för att kyrkan ska orka genom tiderna. Det började bli stora och spännande upptäckter för mig.